I am grateful to be with you tonight. I express to you the love and
jag är tacksam över att få vara tillsammans med er ikväll. Jag framför till er president Månssons och president Ortofs kärlek och tacksamhet. Allt sedan jämföreningen grundades 1842 har den välsignat genom Guds profets omtänksamma och kärleksfulla tillsyn. Första tiden i Nauvoo undervisade Joseph Smith, ledarna och de församlade medlemmarna. I vetskap om att ni har denna underbara tradition kände jag ansvarets tyngd när president Månsson inbjöd mig att tala till er. Under ett av de första hjälpföreningsmötena bad profeten Joseph Smith, biskop Whitney, att tala helt överraskande i hans ställe. Biskop Whitney började med att säga att han hade kommit dit glad i hågen över att bli undervisad av profeten. Jag förstår hans känsla av besvikelse och kanske er också. Medan jag förberedde mig för den här timmen frågade jag därför president Månsson vad han tyckte skulle vara till mest hjälp för er att få höra. Det han sa bekräftade de tankar som redan kommit till mig när jag studerade och bad. Så ikväll vill jag tala till er om det stora arv de som gick före er i hjälpföreningen överlämnade till er. Den del av grunden som de la åt er och som tycktes vara den allra viktigaste och stadigaste är att kärleken ska vara själva kärnan i föreningen och finnas i varje medlems hjärta, vara en del av hennes natur. Kärleken till nästan var för dem långt mer än en känsla av välvilja. Den här kärleken kommer av tro på Herren Jesus Kristus och är en följd av att hans försoning verkar i medlemmarnas hjärtan. Det finns många välgörenhetsorganisationer bland kvinnor som gör ett storslaget arbete. Det finns många som har en överväldigande medkänsla för de olyckligt lottade, sjuka och behövande. Men den här organisationen är unik och har varit så från början. I den grundval de skapade satte dessa goda systrar kärleken sviker aldrig som motto. Det var där från början, det fanns under en tid som följde. Finns där idag i en ny tid. Och kommer att finnas i hjälpföreningen i kommande tider. Den här hjälpföreningen består av kvinnor vars kärlek till nästan uppstår i hjärtan som förändrats genom att vara värdiga och hålla de förbund som erbjuds endast i Herrens sanna kyrka. Deras kärlek till nästan kommer från honom genom hans försoning. Deras kärleksfulla handlingar vägleds av hans exempel och kommer av tacksamhet för hans oändliga barmhärtighetsgåva. Och genom den heliga anden som han sände för att åtfölja hans tjänare på deras barmhärtighetsuppdrag. Tack vare detta har de gjort och kan göra sällsynta saker för varandra och finna glädje även när deras egna ouppfyllda behov är stora. Hjälpföreningens historia är fylld av berättelser om sådant beaktansvärt osjälviskt tjänande under den fruktansvärda tid av förföljelse och försakelse när de trofasta flyttade från Ohio till Missouri vidare till Illinois och sedan västerut tvärs över ödemarken tog systrarna i sin fattigdom och bedrövelse hand om andra. Ni skulle gråta som jag gjorde om jag nu skulle läsa några av berättelserna för er i hjälpföreningens historia. Ni skulle röras av deras generositet, men ännu mer skulle ni känna igen den tro som lyfte och stärkte dem. De kom från många olika omständigheter. Alla stod de inför livets mångsidiga prövningar och hjärtesorger. Deras beslutsamhet genom tron På att tjäna Herren och andra människor verkade inte föra dem runt jordelivets stormar utan rakt in i dem. En del var unga och en del var gamla. De kom från många länder och folkslag, precis som ni idag. Men de var av ett hjärta, ett sinne och hade samma föresats. De var fast beslutna att hjälpa Herren bygga Sion där det lyckliga tillstånd som skulle finnas, som Mormors bok beskrivit så livfullt för dem. Ni minns vad som hände i fjärde Nefi. Och detta bar de med sig i sina hjärtan vart helst Herren ledde dem på deras väg till Sion. Citat. Och det hände sig det 36:e året att allt folket blev omvänt till Herren i hela landet, både nefiter och namaniter. Och det fanns inga stridigheter eller ordstrider bland dem. Och alla behandlade varandra rättvist. Och de hade allting gemensamt ibland sig. Därför fanns det inga rika eller fattiga, bundna eller fria, utan de hade alla gjorts fria och var delaktiga i den himmelska gåvan. Och det hände sig att det inte fanns några stridigheter i landet, tack vare Guds kärlek som bodde i folkets hjärtan. De tidiga medlemmarna i hjälpföreningen fick inte uppleva en sådan idyllisk tid, men Guds kärlek fanns i deras hjärtan. Och den och de uthärdade färden västerut och under åren som följde. Genom svåra omständigheter upphörde hjälpföreningen att under nära 40 år fungera som en organisation för hela kyrkan. Men 1866 kallade Brigham Young Eliza R. Snow att hjälpa biskoparna att organisera hjälpföreningar. Hon kallades 1880 som hjälpföreningens andra generalpresident. Hjälpföreningens uppteckningar visar att när ledarna tog kontakt med systrarna i kyrkan för att inleda hjälpföreningens arbete på nytt, så fann de att kärleken till nästan var oförminskad i deras hjärtan. De hade fortsatt att i barmhärtighet sträcka ut handen till behövande. Hos de som förblivit trofasta sina förbund hade kärlekens gåva, Kristi rena kärlek, blivit bestående. Den var deras. Under åren därefter växte hjälpföreningen i antal och styrka och att tjäna dem som led nöd. Under ledning av kvinnor med stor vision och förmåga tog hjälpföreningen initiativ till att starta välgörenhet för människor i nöd. Något som inte förekom i gränslandet västerut. De inrättade ett litet sjukhus och hjälpte kvinnor att ge sig av österut, skaffa sig läkarutbildning för att kunna bemanna det. Detta var början på ett av de stora sjukhussystemen i Förenta Staterna. De började med program som under årens lopp blev kyrkans världsomfattande program för social verksamhet. De skapade ett system för lagring av spannmål som var så effektivt att de kunde besvara rop på hjälp från förbundsstaten i en tid av krig och krisläge. De började med vad som blev primärföreningen och vad som blev de unga kvinnornas organisation i kyrkan. De skapade en egen tidskrift för kvinnor. De blev en av världens största organisationer för kvinnor. De fanns också med bland ledarna för kvinnoorganisationer i Förenta Staterna. Hjälpföreningen var i grund och botten upprinnelsen till kyrkans förmåga att ge humanitärt bistånd över hela världen. När nationers ledare besöker Utah uttrycker de djup respekt och beundran för vad kyrkan gör för de fattiga och offren för krig och naturkatastrofer i hela världen. Dessa utomordentliga gåvor till Guds barn är en del av hjälpföreningens bestående arv. Profeten Joseph Smith sa till hjälpföreningen under ett tidigt möte att sådana märkliga saker skulle hända till följd av deras trofasta tjänande. Han sa att drottningar skulle komma att lära sig av och ta del av deras tjänare. Jag har sett denna profetia gå i uppfyllelse. Och jag kan se i uppteckningarna att ett löfte i skrifterna som gavs till dem som tjänar Herren i hans verk också gavs till hjälpföreningens pionjärer. Det löftet gavs genom profeten Joseph Smith och finns nedtecknat i 88 kapitlet i Lärna förbunden. Det handlar om de som kommer att kallas att tjäna tillsammans med Herren under på varandra följande tidsperioder. Och han sa till den första: gå ut och arbeta på åkern. Och jag ska komma till dig i den första timmen och du ska se mitt ansiktes glädje. Och han sa till den andra: gå även du ut på åkern och i den andra timmen ska jag besöka dig med mitt ansiktes glädje. Och även till den tredje sa han: jag ska besöka dig. Och till den fjärde och så vidare till och med den tolfte. Och åkerns herre gick ut till den första i den första timmen och stannade hos honom hela den timmen. Och ljuset i hans herres ansikte gjorde honom glad. Det framgår tydligt av deras uppteckningar att kvinnorna i hjälpföreningens första period kände den glädje Herren utlovade. Han var med dem i arbetet. Han gjorde det framgångsrikt och de kände sig glada. Profeten Josef förutsåg att det skulle komma en annan tid. Han såg det storslagna verk de skulle upprätta under den första tiden. Men han sa också att de skulle tjäna, välsigna och ta hand om dem som stod dem nära och som de personligen kände. Efter en glädjande tid av uppbyggnad ledde Herren dem in i nästa period, bort från de områden inom vilka de så storslaget hade verkat. Jag vet att det var svårt för de trofasta män som ärvde det sjukhussystem de hade utvidgat på den grund hjälpföreningen hade byggt. Herren klargjorde genom sina profeter att hans prästadömstjänare kunde överlämna förtroendet att upprätthålla och bygga upp detta kraftfulla medel till andra och ägna sig mer och att ta hand om de områden där Herren verkade för att rädda sin faders barns eviga själar. Och så skänkte de kyrkan bort sina sjukhus. Jag känner och beundrar de män som glatt sig åt att tjäna inom denna organisation. Och jag försåg att de förstod att glädjen hade kommit av att Herren hade varit med dem i arbetet, inte av deras egna prestationer. Så de log och gav med glädje bort vad de hade byggt upp, utan att känna sig berövade något eller förringade. De hade tro på att Herren såg ett större behov någon annanstans, i en annan tid. En värdefull del av ert hjälpföreningsarv är att samma tro finns i hjälpföreningens ledares och medlemmars hjärtan. Herren hade känt till vad deras stora gåvor skulle behövas i nästa period och vad de skulle finna en ännu större glädje än i de välgörenhetsföretag de hade påbörjat och byggt. Kyrkan blev större och spreds över hela världen. Den hjälpverksamhet de hade skapat började kräva massiva resurser och ständig uppsikt i en växande kyrka och en värld med ökat tumult. Att genomföra stora centraliserade program skulle ha minskat möjligheterna för enskilda hjälpföreningsledare och medlemmar att känna glädjen av att kunna betjäna enskilda åt och med Herren. Herren hade redan deras möjlighet på plats för en ny tid. Det enda system som skulle kunna ge bistånd och tröst överallt i en så stor kyrka i en så olikartad värld skulle vara genom enskilda tjänare i de nödlidandes närhet. Herren hade sett att komma från hjälpföreningens början. Han utformade ett mönster. Två systrar i hjälpföreningen tar emot uppgiften att besöka en annan syster som ett kall från Herren. Så har det varit hela tiden. Hjälpföreningens ämbetsmän organiserar medlemmar som de vet har tro till att utföra barmhärtigt tjänande när det innebär mer än vad två utsedda besökslärare förmår. Bland vänner var det alltid nära hem. Medlemmar undervisar om evangeliet på lokala möten och bär vittna om frälsaren och återställelsen. Döttrar har vakat över mödrar. Mödrar lyssnade till, undervisade och tog hand om döttrar. Medlemmarna i hjälpföreningen har alltid haft det lokala prästadömets herdars förtroende. Varje biskop och grenspresident har en hjälpföreningspresident att lita till. Hon har besökslärare som vet vilka prövningar och behov varje syster har. Hon kan genom dem få lära känna de enskildas och familjernas hjärtan. Hon kan uppfylla behoven och hjälpa biskopen i hans kall att ge näring åt enskilda och familjer. En underbar del av hjälpföreningens här framgår av det sätt som prästadömet visat respekt för och i sin tur erhållit respekt från hjälpföreningen. Jag har sett det som ni har sett. Vår biskop sa till mig med ett leende för många år sedan: hur kan det komma sig att när jag går hem till någon i församlingen som är i nöd så är alltid din hustru före mig? Varje biskop och gränspresident med någon erfarenhet alls har fått en vänlig knuff genom systrarnas inspirerande föredöme. De hjälper oss minnas att det finns ingen frälsning för någon, varken män eller kvinnor, utan ett kärleksfullt tjänande. Ni som är äldre minns att president Marion G. Romney citerade detta skriftställe när han sa att han var lika fast besluten som systrarna att trofast utföra detta tjänande. Han citerade Mosia. Citat: och se, för dessa tings skull som jag har talat till er, det vill säga att för att ni ska behålla era synders förlåtelse från dag till dag, så att ni kan vandra utan skuld inför Gud, vill jag att ni ska ge av era ägodelar till de fattiga, var och en allt efter vad han har, till att föda de hungriga, kläda de nakna, besöka de sjuka och lindra deras nöd, andligt och timligt, allt efter behov. Orsaken till att president Romney log när han sa det var, han sa, att få behålla syndernas förlåtelse, så vill han förena sig med hjälpföreningen. Nu är det dags att tala om vad ni måste göra för att föra detta underbara och heliga hjälpföreningsar vidare till de som kommer efter er. Det krävs små och enkla ting. Kom bara ihåg att det förs vidare från hjärta till hjärta. Kärlek, Kristi rena kärlek, är en del av den mäktiga förändring i hjärtat som Herren lovar sina trofasta. Det är därför inte svårt att se vilka enkla ting ni kan och måste göra för att föra arvet vidare. Varje gång ni och er kamrat förbereder er att besöka någon, behöver ni bara tänka på vad framgång innebär. Det är mer att komma in genom dörren, är mer än att ge ett budskap. Det är mer att fråga hur ni kan hjälpa till. Framgången kommer kanske först efter många besök, och kanske får ni aldrig i denna värld se bevis på att ni lyckats. Men ni kan känna genom anden om ni är på rätt väg. Jag talade med en medlem i hjälpföreningen om ett besök hon gjort. Det var till en kvinna som plötsligt och tragiskt hade förlorat sin make. Det var biskopen som föreslog att hon skulle besöka henne. Under senaste år hade kvinnan bara haft periodisk kontakt med hjälpföreningen. Besöksläraren förberedde sig genom att stanna vid en butik och köpa lite blommor. Det var säsong för tulpaner och de fanns i många olika färger. Hon valde en färg som hon gillade men kände sig manad att byta till en annan. Hon visste inte varför, men hon valde gula. När hon överräckte de gula tulpanerna vid dörren log kvinnorna och sa: kom och se min trädgård. Den var fylld med gula tulpaner i full blom. Kvinnan sa: jag undrade just om jag skulle klippa några och ställa dem inomhus, men nu kan jag låta dem stå kvar och njuta av dem lite längre i trädgården. Tack för att du gav mig dem här. De små pratade glatt som gamla vänner. Av denna maning att ge några blommor och välja gula tulpaner fick denna besökslärare bevis på att hon gick Herrens ärende. Jag hörde glädjen i hennes röst när hon berättade. När hon talade med mig visste hon inte hur änkan kände sig efter besöket. Men om hon kände att Gud älskade henne och att han hade sänt en ängel till henne, så hade besöksläraren i Herrens ögon hjälpt henne framåt på vägen till framgång. Den läraren kanske inte får bekräftat förrän i nästa värld att hennes trofasta ansträngning lyckades. Så är det ofta. med lärare som gång på gång i nästan 9 år visade kärlek till en annan änka som bodde på ett vårdhem i närheten. Som jag hörde från änkan är jag säker på att dessa besökslärare lyckades. De får uppleva det som profeten Joseph Smiths mor beskrev för systrarna under ett möte som hon var med på. Hon sa, vi måste ta hand om varandra, vaka över varandra, trösta varandra och ta emot den undervisning som gör att vi alla kan sitta ner i himlen tillsammans. Ni för arvet vidare när ni hjälper andra att ta emot kärlekens gåva i hjärtat. De kan sedan föra det vidare till andra. Hjälpföreningens arv och historia finns nedtecknade i ord och antal, men arvet förs vidare från hjärta till hjärta. Det är därför familjer har sån nytta av hjälpföreningen. Min mor gav mig en liten nål med orden, kärleken sviker aldrig. Syster Beck gav mig det här lilla att ha på min jacka på uppslaget. Det bestående är som min mor lämpade efter sig till familjen var hennes kärlek. Joseph Smith sa att det här är ett helhet. Jag sätter inte på det än. Jag kanske inte klarar provet än. I den förening som profeten Joseph sa han att det skulle bli en förening av de djupt omvända. Det bestående är som min mor lämnade efter sig till sin familj var hennes kärlek och Herrens kärlek som jag såg och kände i de enkla saker hon gjorde för honom genom att visa medkänsla. Hon var en hjälpföreningens kvinna. Hon hade inga döttrar, men min hustru har fört arvet vidare till våra 2 döttrar och de kommer att hålla det levande i andras hjärtan. Det kommer att bestå, för kärleken sviker aldrig. Jag vittnar om att denna kärlek är Kristi rena kärlek. Han lever, och när vi känner varandra tillsammans med honom känner vi hans glädje. Genom sin försoning gjorde han det möjligt för oss att be om och få kärlekens gåva. Jag vet att Fadern lever och besvarar våra böner. Ni är medlemmar i en förening som grundats och fick kursen utstakad av återställelsens profet Joseph Smith. Syster Beck och hennes rådgivare kallades genom inspiration från Gud till en levande profet. Jag vet att det är så. Ni har ett underbart arv. Jag ber till Gud att han ska inspirera er till att bevara det och föra det vidare som en arvedel till att välsigna och glädja dem i kommande generationer och tidsperioder. I Jesu Kristi heliga namn, han som vi tjänar. Amen.